God morgon, god förmiddag, god dag, god eftermiddag, god kväll och allt däremellan. Och varmt välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig som alltid har jag Willy Monér och Wesley Monér. Idag ska vi snacka om massvis av saker, men självklart ska vi börja lite grann kring vår härliga Ludvig Åberg. Och självklart ska vi inte glömma Lisa Pettersson på LIT. Men innan vi kommer dit ska vi ju kolla lite igen hur grabbarna haft det senaste veckan. Så vi börjar med den yngre brorsan den här veckan och frågar Wesley, hur mår vi?
Jo, men jag är lite halvmörbultad kan man säga efter helgens bravader. Jag var iväg och lera lite ligmator på Hammarö faktiskt.
Jaha, Hammarö, det vet jag, det är fästingnästet i Sverige.
Nej, jag skulle nog säga myggbonas kungariket.
Ja, det är så.
Alltså, de delar ut myggspray på första tee till alla bollar för att det var för mycket.
Nej.
Jo, jag har aldrig varit med om något liknande.
Alltså, jag tänker så här, man har ju spelat sina beskärda delar av skogsbanor liksom. Jag vet, så här, Bryngfjorden har jag haft lite grann uppe i Mora, eller var det där förstås, så var det ju mygg, men aldrig blivit tilldelad myggspray eller myggolja på första tid.
Nej, spelar med han ringde mig dagen innan och bara ta med allt du har, ta med myggjagare, ta med bara allt. Och det var ju lite av de här nya tigermyggorna som de hade fått invasion av där.
Kunde du se på dem att de hade lite mer?
Ja,
de var faktiskt,
det var liksom svart gula streck på dem.
Hade de tassar?
Man kunde nästan se att de hade tassar. Så stora är de.
Så stora är de. Fy fan.
Ja. Landa på händerna och bett bort lite av fingrarna.
Jajamän, han leder direkt på uppvärmning, puttningen där.
Satt till, på en... till kontrollfråga, kändes det när de landade på huden?
Ja.
För att, tänker jag, tyngden.
Det kändes, kan jag lova.
Alltså jag måste säga, det här är min värsta mardröm. Jag hatar den där krypande känslan. Jag vet om att det är de här molnen och myggor runt omkring sig. Det är bland det värsta jag vet, liksom, att de finns där i närheten och bara sätter sig och bara ska suga tag.
Nej, 28 000 mygg hellre än en spindel skulle jag säga ändå.
Nej.
Sen så har man då någon stor spindel som är i studion just nu, så försöker vi lägga den på olika ställen runt mitt skrivbord. Så blir man extra tacksam. Den är röd. Ser livsfarlig ut. Ja.
Ja. Men hur gick det då?
Ja, men det gick helt okej första 18, och sen så har jag haft lite problem med mitt knä som gick tillbaka och blev lite sämre under andra rundan. Och jag gjorde även en liten tabbe och fick ont i både handled och nacke, axel, rygg, partiet, typ.
Aj då.
Så det var en liten smäll jag fick.
Så det blev lite jobbigare andra varvet, enkelt då?
Ja, men det var, blev av med en klubba som blev böjd för att jag slog ett slag. Och då saknade jag den och den behövde jag typ 10 av 18 hål. Så jag fick liksom försöka hitta på andra slag in till betonggriner som är svinsnabba. Och det var inte jättelätt att slå en lös pitch som man ska få stanna på 5 meter liksom.
Nej, förstås.
Så jag var lite knackare runda då, men en 17:e plats blev till slut. Så det var helt okej ändå.
Ja, det är bra kämpa. Men du måste ju fråga så här, vann Blixten då?
Jonas, han vann.
Ja.
Ganska, ja, han sköt banrekord första rundan, sköt 29, första 9, och ja, han hade det ganska säkert i sin bakficka där.
Så här bekvämt bara att ta sig igenom tävlingen, gissar jag.
Ja, men det kändes ju lite så, kan man väl säga. Han spelade ju också med Tobbe Dén också.
Såklart.
Så det var ju en liten Värmlands publikfestboll som sista boll då.
Ja, det kan jag tänka mig liksom. Fast han är rankad sämst på Deep World Tour, så spelar han på Deep World Tour, Tobbe, liksom. Så det måste ändå ge dem till att det är klart det drar publik.
Ja, men exakt. Och det var faktiskt lite kul för att När vi stod på tee så bollen framför oss hade lite trubbel på första hålet. Så vi får stå och vänta ganska länge och då kommer ju liksom svärmen av folk upp till våra tee också. Så det står väl närmare 100 pers bakom oss när vi ska slå ut på typ det smalaste golfhålet jag varit med om. Och ja, men då ska första grabben jag spelar med, han ska ju slå ut och slå en drive spjut mitt i fairway. Man bara ja, och då får han applåder så det står härliga till. Och sen slår den andra ut en liten, liten push som sätter sig i träd och dimper ner bakom trät. Och då är det liksom applåder på det också och bara oj, 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 jag har aldrig sett så mycket tryck i en boll, säger han liksom i publiken.
Så kommer jag tillbaka. Ja, han slår så långt.
Ja, och sen så vet det, så kommer jag och ska slå upp och jag bara, men jag har ju liksom tänkt, men jag ska slå en liten lätt hybrid ut så jag bara är med i banan på första hålet. Och sen så efter han har slagit den ut i trät där, jag tänker fan, om jag pullhockar här ute i skogen, får jag applåder för det också kanske. Så jag slår en död spinlös mitt i fairway. Förbi min trevliga kumla kompis spelare som jag spelar med då. Mattias Weidman förresten. Han slog ju drive, jag slog hybrid, men jag var förbi han. jag lovade att jag skulle ta upp det här idag. Bara få syka han ännu mer. Men då fick jag också ganska mycket jubel på det här slaget. Ja, ja, men så här, första hålet, första tee, det är alltid lite nervigt liksom. Men sen när det kommer svärm av 100 pers och ska styra dig slå det också, det gör det ännu mer.
Jag förstår verkligen att Matte Weidman slår driver på alla hål. Det är ju även par treorna då, måste det ju vara.
Ja, de sista driverna hade han nog kunnat slå ut på par treor också.
Ja, han är underbar.
Ja,
det är en riktig stjärna.
Ja, vi ska väl ge en stjärna till båda bröderna. En stor stjärna till Weidermans här helt enkelt. Vi får göra lite shoutout till podden till dem helt enkelt.
Det tycker jag. De är...
tack Wesley. Det enda jag tog med mig från det här var att, att du slog förbi Matte Weidman.
Oh, ja.
Ville, hur mår vi?
Mycket bättre nu efter att ha hört en sån händelserik historia. Men det har varit bra tycker jag. Jag har haft en bra vecka. Varit allt från, jag har varit i Norrtälje, haft lite aimpoint och på Roslagens GK. Det har aldrig varit, men spelat massa gånger med Christian Modin och lärt känna varandra. Och sen så var det kul att komma till hans hemmaklubb.
Ja, kul.
Och hänga där. Sen har varit, var jag över faktiskt på Västerby med lite tre av mina juniorer på en liten landslagsträff med Niklas Fast, Ola Lindgren och Peter Östlund. Där vi snackade lite framtid och vad man ska förvänta sig av liksom... Det var ju allting möjligt, hur många spelare får vi ut per årskull och sådär. Om man räknar högt och det låter ju vissa siffror. Men det är ju typ en spelare per årskull.
Så tas hela vägen till världseliten så att säga.
Ja, precis. Får vi ut en eller en kille och en tjej så är det riktigt, riktigt bra. Det innebär ju inte att det kan bli tre på en årskull, men statistiskt över tid liksom, så man ser per årskull.
Så har det varit så.
Ja, men det innebär ju inte att den spelare som är i viss årskull nu inte kan vara den. Och det finns ju många late bloomers också som har kommit som inte har varit de bästa när de var 12 liksom. Så att så har det varit verkligen många exempel på.
Till exempel måste det ändå vara som det här, tänker jag då, den här perioden nu när vi har då, det är väl Norman och Widing och de här 97-98 är det va, som är hetast. Det är väl på damsidan också, det finns många sjukt bra som är på väg.
Ja, Vincent var ju väldigt sen liksom, pratade de om, och vi kunde titta det på Strokes Gain, vilket jag tyckte var jätteintressant. Ola Lindgren är ju en extrem analytiker och det är ju kul att se hans siffror och följa hur han har tänkt och vad han har sett på till exempel Ludde Åberg liksom, när Ludde Åberg spelar skitbra på Morgolf 2020 och sen ser liksom hur Ludde Åbergs total strokes gained hur den liksom, hur den var, så han kommer på college då han typ minus 4 på strokes gain Vilket är långt ifrån att spela på någon Challenge Tour eller DP eller PGA Tour. Man kan säga att snitt 0 då är ju PGA Tour, så kan man säga minus 1 DP, minus 2 CT. Men när han väljer att bli proffs så är ju han plus i strokes gain total. Och då spelar han längre banor på sista vändan på college.
Ja, men det blir ju tuffare, de tuffaste tävlingarna, de här Big Four och allt det där. Och
ja, om det är mycket tuffare än PGA-touren. I längd och sådär, de spelar längre tävlingar då än man gjorde sen när han kom till PGA-touren. Men då var ju han verkligen redo. Alltså när han blev proffs så var ju hans spel var ju liksom bättre än PGA-tour average. Så det visar ju allting nu liksom. Så att det är inget konstigt att det saker som sker nu. Det finns vissa andra som vi har pratat om som har haft det tufft på olika tourer. Där kan man se att deras strokes gain total liksom har inte det som...
Nej.
De kanske klarat det genom en kvalskola eller någonting. Och det, ja, det blir en skillnad mot en kvalskola kontra att spela sig upp till den nivån via bra spel över tid. Men bra spel kommer alltid belönas och man kommer hamna på den touren man förtjänar. Så kan man säga.
Ja, det är ju precis. Det är ju sagt, är det bra nog så kommer det lösa sig. Liksom. Det är
ja,
det
som absolut.
Man kan ta med sig helt och hållet. Och vi får väl helt enkelt ta med i pipen här att vi måste snacka med våra linjer. För jag tycker jag hade ju vill att dö för ett avsnitt med att vi snackar data och just möjlighet att ta sig igenom torsystem och på dam- och herrsida skillnader, vad som krävs för olika nivåer och så vidare och så vidare. Och jag tror att många lyssnare hade velat höra kring de här delarna.
Ja. Verkligen. Jag tror också det. Så att det finns mycket, ja, det var sjukt mycket intressant och Ola går ju verkligen igång när vi börjar prata siffror, så att det kan vara sjukt kul.
Ja.
Vi får prata, jag får ringa honom. Jonas då?
Ja men tack mycket som frågade. Men jag...
det var lite tystnare. Sorry. Jag andades bara.
Vänta, jag kan också jag bjuder in mig själv. Tack, mår bra. Jag har haft en ganska helt normal helg med golfträning. Jag har haft lite golfspel. Jag har varit iväg på lite mindre äventyr. Var faktiskt nere här förra veckan och såg på lite helt orelaterat till golfen förstås, men lite Harry Potter-konsert. Det är roligt, man ser på filmen och så är det konsertmusik samtidigt.
Mm-hmm.
Så det är sjukt häftigt nere på Malmö Live i Malmö. Och det var en riktig upplevelse. Lite rysningar, så det var superkul.
Häftigt.
Men annars så håller jag på att ladda upp lite för lite more golf den här veckan nu som kommer uppe på Osjö, uppe i Vänersborg.
På Mosjö, där har vi varit.
Onsjö, ja precis, ska bli super.
Onsjö?
Ja, Onsjö.
Onsjö. Ja, det har vi inte varit.
Nej. Jag tänker Mosjö har vi våra beskärda varv allihopa på. Liksom. Yep. Men grabbar, nu nog om oss. Nu tycker jag vi kickar igång det här avsnittet och hoppar in i veckans frågelåda. Den här veckan har vi fått lite intressanta frågor, men vi landar lite grann i de som var lite mer utrustningsrelaterade. Och den här veckan blir det frågan kring vad är driveradapterns funktion? Och vad är det för inställning man kan göra och hur påverkar det egentligen? Många där ute har ju sett liksom att man har ställbara driver som kan reglera loft och lie till viss utsträckning. Men man förstår inte riktigt vad det är som gör med klubban. Så jag tänker så här, Ville, vad gör vi egentligen med våra loft och lie eller våra klubbor som vi kan ställa om? Vad är adaptern? Vad gör adaptern?
Jag ska ta det enkla eller det krångliga svaret på den här. Men det är ju face och lie angle egentligen som vi pratar om här. Sen beroende lite på hur man siktar upp sin driver i uppställningen så kommer vi påverka loften också då. Så egentligen får man, om man ska vara riktigt ärlig här så ska vi vara liksom så att när vi justerar så pratar man ju oftast om att man sänker loften så öppnar sig klubban, vilket är motsägelsefullt för väldigt många, men det beror på att den här liksom skaftet går in i huvudet liksom med en annan vinkel. Och själva de här adapterna har ju liksom, det blir olika, den tiltar på olika sätt själva adaptern, så att den funkar inte på så som när ni själva liksom skruvar liksom med händerna upp bladet och det blir öppet och mer loft på klubban, utan den liksom skjuter fram skaftet på ett annat sätt. Men det som egentligen sker det är att man då till början öppnar klubban. Skulle man sen Men då egentligen samma loft på klubban, om man har haft en liten laserpekare på träffytan.
Ja.
Squarar man sen upp sin driver och riktar den mot målet, då kommer klubban ha lägre loft. Det här är inte alla som har koll på.
Nej, så egentligen man kan säga att liksom själva klubbhuvudet kommer, det är ju svårt att reglera ett klubbhuvudets loft utan att göra någonting med det, men man reglerar, ja, vinkeln som säger vi hostat lite grann.
Ja, men så ska man kunna säga att man siktar med en square, så har den olika loft. Det var någonting som jag själv inte, först i början så sa jag alltid, ja men sänker man loften så öppnar man klubban. Mm, det, till viss del kommer det nog bli lite mer tendens till höger på man sänker loften, för att alla kommer inte square upp den och sådär då. Och vi kanske får en tendens också till lägre bollflykt. Så tendenserna går åt det hållet man vill, men kanske inte så mycket.
Så nej, man
kanske,
så
jag brukar kanske byta huvud snarare då.
Ja.
För att ändra loften om vi pratar i en fitting då.
Ja.
Så vi kan ändra, som sagt, vi ändrar ju lajen på klubban. Vilket ändrar ju liksom hur klubban kommer ner i träffen. Om tån kommer mera upp på marken eller om tån kommer närmare marken på klubban.
Ja.
Vilket i sin tur kan ändra bland annat impact location framförallt. Så du kan få lite olika träffbilder om du ändrar lajen. Tar du TaylorMade i år har ju de en väldigt mycket flackare eller flätare plusmodell. För att tornen har efterfrågat det.
Ja.
Medan många andra kanske har lite mer än åt en upright tendens, som man ser till lite mer de här draw driversna då.
Ja, men det hoppas jag täcker det är svaret ändå någonstans. Det känns som att man påverkar inte så mycket loft som man tror, förutom att man påverkar mer lie kanske.
Ja, och face angle, alltså öppet och stängt, okay. Då, det gör man ju definitivt om man skruvar på den. Men beroende lite på om man skruvar upp den inte, så kommer det bli lite olika mycket hur man får mer och mindre loft. Men de pratar ju oftast att man kan få från 4 grader öppet till 4 grader stängt och 2 grader mer loft, 2 grader mindre loft. Ungefär, beroende på vilket märke. 1,5 grad på vissa märken och 2 grader på vissa andra märken. Och alla de här adapterna funkar ju på lite olika sätt. Men jag skulle ju säga så här, bara för att stå inte och skruva på dem. Har ni gjort en fitting på dem, då är det ju liksom en fitting gjord för att liksom optimera den driver ni har i handen. Det är inte upp till er sen att börja skruva bara för att ni slår lite dåliga slag på branschen idag. Utan tillbaka in i utprovningen och till en tränare och ta hand om liksom då inställningar på driven om det skulle vara det.
Ja.
Jag säger ju till mina elever att liksom släng bort nyckeln liksom, så inte ni kan ändra på den, för det är så här jag vill att du ska slå med den.
Bra.
Tack.
Superbra. Enkelt. Jag hoppas alla förstod det ute. Att vi har fått lite klarhet kring adaptern. Jag hoppas jag också förstod lite grann. Men annars så har vi fast där för att lyssna på någon gång till.
Ja, men det, jag vill inte säga för
nej.
Liksom.
Nej, men det är bra. Simpel, det är bra.
För att det går, måste, annars får jag påbackning att ja, men egentligen vad händer då? Hade jag fått. Så att jag ville liksom täcka lite hela registret där.
Det är bra. Så har vi det med oss i alla fall. Så jag får lyssna om det någon gång till, så får jag också lite säker på hur det fungerar. Men jag förstår ju öppen och stängd i alla fall. Och det är väl det som är huvudvikten av det, känner jag.
Yep.
Vi hoppar in i nyheterna för veckan. Åberg, 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 Åberg. Ja, Ludvig Åberg. Tror ni alla kan lägga till förnamn på den här personen. Vilken prestation! Vi har haft honom som 75 dagar som proffs. Och han är redan 89 på världsrankingen. Ja, våra bett här, eller våra gissningar här, de börjar ju faktiskt nästan bli lite uppfyllande. Liksom, vad hade vi? Topp 50, topp 30 för våfflan var det va? Att han skulle hamna innan årsslut.
Och vi sa att jag för mig att jag sa att han skulle vinna innan året är slut.
Ja, det är där. Jag får faktiskt också gå tillbaka.
Vi måste gå tillbaka det där avsnittet där, så kolla vem som har vad vi har prediktat alltså.
Ja, för jag tror att vi sa topp 50 innan nästa års slut. Tror jag att jag sa. Alltså nästa år. Alltså 2023-2024.
Ja, jag sa topp 50 i år, tror jag.
Ja, precis. Jag tror att Wolfram sa topp 30 till mig i år.
Ja, men jag tror också jag sa vinst i år också.
Ja, men det gjorde du säkert. Men i alla fall, liksom, han är 89 nu. Alltså,
ja, det är helt sjukt. Alltså.
Han har 6 starter på DP och ungefär lika många på PGA. Och då har vi inte ens snackat liksom, om att det här är liksom, att hösten som kommer nu blir fylld av tävlingar som han kommer förmodligen lira bara för att liksom få upp sin världsranking och ta sig in i majors.
Ja, ja, alltså han kommer ju bomba. Jag tänker också att han kommer ju bomba ner det där världsrankingen.
Ja, ja, alltså det här är helt sjukt. Alltså, för jag tänker att nu har levererat den här första vinsten nere i Schweiz. Det på det sätt han gjorde. Vi kanske ska börja där innan vi går in på liksom hans profetia om egentligen. Vi går, kanske går in på själva tävlingen nere i Kransmontana, nere i Schweiz, där vi har två svenskar i toppen. Och det är Ludvig Åberg och Alexander Björk. Men Ludvig Åberg skjuter en helt otrolig minus sexa för att vinna över Björk med två slag. Han var ju ändå tre slag bakom Matt Fitzpatrick när det var sju hål kvar.
Ja.
Nej, alltså avslutningen 14, 15, 16, 17 birdie. Och sen så komma upp då, det vet vi inte riktigt vad det är som hände på 18, men det hände ju någonting som gör att Åberg får ju nästan stå och vänta i 10 minuter på att slå sitt utslag på 18 också då. Det är ju någon som springer in på anläggningen eller någonting.
Ja, jag hörde att det var lite, det kanske var en sån här stop oil-protest igen på det, någon sån här, du vet, med härliga protester. Ja.
Så att där står ju Ludde 23 bast, sin sjätte DP World Tour start. Det står ändå på något sätt i det här en Ryder Cup-plats på spel liksom, känns det som. Alltså sitt sista liksom tryck till att göra någonting mot Ryder Cup. Och alltså sättet att slå ut en järntvå där bättre än vad Björk slår sin fairway liksom 30-40 meter förbi. Perfekt position i fairway. Alltså.
Men du, såg nu snabb hans trigger var från att han fick grönt ljus? Alltså från att liksom de har gett så här med tummen upp. Så var det liksom, det var, jag tror det tog 14 sekunder från att göra exakt hela rutinen. Alltså bakom boll, ta line, ställa sig upp, slå iväg bollen liksom. Och från att inte ha svingat liksom någon sving ens på 10 minuter. Och bara puff.
Ja, det är helt rätt.
Nej, det var...
Klippa till skiten och kör.
Han såg så extremt medveten ut också. Han, det var liksom ögon och allting, det såg extremt... Det ser världsstjärnestatus ut i liksom hans sätt bara och tackla och liksom
beteendet,
beteendet ser väldigt, väldigt moget och väldigt inövat ut. Det är att han är som ett liksom ett ånglok bara. Han bara, det bara tuffar på liksom.
Det var ju bara sista hålet man kände den här spot-tixen kom in lite grann. Den blev nervös. Alltså han blev lite påtag och visste om vad som gällde någonstans.
Att putten på 18 är ju kanske inte den liksom mest chargade putten han har slagit, för det känns som att han kunde haft vingen där ändå.
Den
var bara förlöst liksom. Kul för aimpoint.
Ja, det måste vi göra. Låt oss ha jobbet bakom kulisserna varit bra. Och vi får väl bara ge en shoutout till liksom just processen med input. Men Peter Hansson som jobbar med väldigt mycket kring det här, att faktiskt få till en effektiv, snabb rutin med input. Det som vi var inne på lite grann förra avsnittet med hur svårt det kan vara för många att liksom applicera på rätt sätt. Och han har ju hittat det nu. Liksom, att man kliver in, tar steg, går på känslan, första intuitionen, första responsen, utan att övertänka situationen.
Ja, men, och jag vet ju också hur mycket Peter Hansson är hjälp med annat då, kring Åberg. Ja. Alltså, ni kan ju tänka er bara hur... Alltså han är ju ganska attraherande liksom för ganska många varumärken runt om i världen just nu. Hur många vill inte signa Ludde Åberg på någonting liksom?
Ja.
Superskön liksom svenskan. Jag tror att Peter Hansson är nog en mur framför att komma åt Ludde Åberg, tror jag. Där Peter Hansson är extremt rutinerad. Jag tror att det är en jättebra grej som Sverige sätter väldigt mycket resurser på. Jag tror att det kan, jag tror det är jätteviktigt om vi vill behålla det. Så att inte vi får kanske så här, jag tänker bara typ Kinhult och när han kom ut liksom till DP och han bytte hela vägen till exempel.
Ja, men tänker Kinhult har haft någon som Peter Hansson. Nu hade ju han fortfarande sin aktiva karriär fortfarande. Ja. Och liksom var fullt involverad i att sköta sin eget. Men tänker man ha haft en Peter Hansson med kunskapen för Kinnult också. Då hade du förmodligen kunnat få samma respons. För Kinnult var väl i samma sits egentligen som Åberg när han klev ut. Om inte, alltså man tänker sig det kompetensmässigt.
Ja, men liksom har vunnit Europatokalet och allting. Och, jag vet inte. Det bara kändes som att liksom, och sen så byta hela bagen då. Jag skulle inte vilja se, oavsett vilket märke vi pratar om nu, så skitsamma. Nej, det Ludde spelar med, det ska han ju spela med.
men det är också, det är en klassisk grej. Det känns som att det är många, det man tar den som Kinnult gjorde, att man byter bag, det känns som att det har funnits med i väldigt många situationer där bra spelare byter bag, går skit 3 år, byter tillbaka till något som fungerar och sen börjar spela bra igen. Precis, så med åter till Ludde. Peter Hansson är ju hans stoppperson, liksom, så att ingen får röra hans lilla bubbla med team i alla fall. Och det är ju sjukt bra.
Det är vi tacksamma för.
Men resten av tävlingen, det fanns ju andra spelare också. Vi har ju Höjgaard som spelar otroligt bra också. Kom femma Fick inte till det sista året lika bra som Ludvig egentligen. Fast han spelar kanske slagmässigt lika bra, men fick inte i de här sista puttarna som ville slänka i egentligen, som man jämför med som gjorde för Ludvig sista året.
Ja, och idag när vi spelar in här på en måndag, så vi har ju Red Cup-uttagningen här snart. Jätteintressant att se. Det känns som det finns så mycket spelare som så här, det känns inte lika solklart när det kommer till världsranking, för att de är så långt ner på världsrankingen. Europa, alltså så här, USA, då har det liksom topp 20 i världen liksom, är ju mer än det USA. Så att det är liksom därför man sen plockar ju de inte liksom helt och hållet. De plockar ju då inte Keegan Bradley, vilket är sjukt. Eller Cam Young som nästan har lovat en plats av Fred Couples. Men så här, Fitzpatricks, bröderna Fitzpatrick i en foursome.
Ja.
Åberg, Ska Björk, en av DP World Tours bästa spelare i år. By the way, då måste vi väl ta den incidenten.
Du kan dra den. Det är ju, ja, det är sorgligt för honom.
Sorgligt, sista rundan. Det blir ett slagsplikt när han tar och sätter en peg, lyfter upp bollen för att han tror att det är lägesbättring, och sen lägger han tillbaka bollen på samma ställe. Inser vad han gjort, frågar domaren. Jag bara markerar, lyfter upp den precis som jag skulle göra om jag skulle markera bollen på foregreen för en kompis som, eller för en annan spelare som jag är i vägen för. Ja, men du har inte haft den intentionen här, så att det här är ett slags plikt. Nu blev jag ändå tvåa, så att allting gått ändå.
Ja, han gjorde ju par också, så det är också otroligt att slå upp på wedgen och sänka putten. Men det är ändå situationen att det är det slaget kanske som hade gett honom lite mer känning egentligen på Ludde. Och fått honom att få en lite härligare start än att kanske bara känna att man måste överleva till en början.
Ja, precis. Och sen Fitzpatrick, 3 bok i sista 4, vilken choke. Vi får väl, Ryder Cup, alltså, vilka blir uttagna? Alltså, det blir jätteintressant.
Någonstans, jag känner ju så här, hade varit så jäkla kul om vi fick Höjgard Bröder och Ludde som fick, alltså, de kanske slänger in mer fokus på den yngre generationen, de yngre grabbarna som är på gång. Samma sak med Yannick Paul, han är ju på gång, han har ju bra potential för att ligga där. Och har spelat bra nog. Men sen Björk hade ju varit trevligt. Liksom. Det känns ju konstigt att inte med den person som har skårat lägst under hela säsongen på DP i ett Ryder Cup-lag.
Ja, exakt. Och men jag tänker också engelsmän med Donald. Där kan finnas någon förkärlek.
Tyvärr.
Bröderna Fitzpatrick liksom. Det är en stort för engelsmän och det kanske påverkar Donald mycket.
Ja men precis. Men jag känner nog så här också att kommer inte nu. Man känns att man blir snuvad om inte Björk eller Ludvig får spela Ryder Cup, för det är som att hur bra säsong måste Alexander Björk göra för att liksom inte för att få spela Ryder Cup? Hur bra måste han liksom leverera egentligen liksom? För att han är ändå femma på Race to Dubai rankingen och han har väl gjort allt i sin makt liksom för att verkligen vad han är.
Han är femma där, men då det känns som att Meronk, Perez, Björk, Shane, det kommer bli, jag vet inte. Det kommer bli
Overplockar plats.
Ja,
jag snackade med Donald förut.
Ja.
Bra, Wesley.
Ja. Det är ett samtal.
Ja.
Och jag ska.
Nej, vi får se.
Men det är just det där liksom, att man jag är glad att jag inte behöver vara i Luke Donalds skor, för det känns som att man kommer kunna kritisera honom för hans beslut hur man än gör det här, och det är väl samma sätt som på USA-sidan liksom, det finns ju lika mycket som kan tala för att JT får vara med som inte att han ska vara med. Liksom att man förstår ju alltid att han har varit en gigant tidigare Ryder Cup. Men och han kanske är en stor ledarfigur bakom kulisserna som inte vi kan se, som behövs liksom, i den ungdomliga gruppen. Då kanske det sätter fel spår att man får in en Lucas Glover och Keegan Bradley. Liksom. Och det finns ju så här, som sagt, argumentet tar aldrig slut egentligen för och emot. Men det ska bli oavsett sjukt spännande. Det var kul i alla fall om två svenskar i alla fall det bästa scenariot vi kan få med. Jag ville ha med en Höjgard Bröder i alla fall, utöver dem.
Ja, Nikolaj kanske då.
Ja. Superhäftigt. Vill vi summera något mer kring Åberg och DP?
Ja, men vi får väl nästan hoppa över till våra andra svenska framgångar runt om på världens torer. Eller hur?
Ja, absolut. Vill du börja någonstans? Vi ska köra CT en gång.
Vi tar CT tycker jag. Ska jag dra det?
Dra det.
Maximilian Rotluff. Eller Rotluff, vad man vill säga. Minus 21 på Challenge-touren som spelas på Västerby i Linköping. Han var 3 slag före Jeppe Christian Andersen. är från Danmark. Och Jesper Svensson kom tvåa. Sen hade vi Charlie Lind och David Nyfjäll också då, som tog sin topp 10. Mycket bra svensk spel från många spelare. Det var ju väldigt mycket svenska med, vilket också är skitkul att många fick känna på hur det är att vara på CT. Flera bra hemmaspelare var ju också kvar och klarade katten. Rasmus Rosin och Gabbe Axel. Nej, förlåt. Johannes Axel. Så att, ja. Nej, måste du säga att det var skitbra ju.
Ja, alltså en supersvensk vecka egentligen. Alltså, vi måste ju...
Ines Jonsson också, förlåt. Glömde
jag. Ja, men vi måste ju först och främst börja inte med Jesper Svensson. Att nu har ju han i praktiken säkert sitt DP World, alltså World Tour-kort här med den här andra platsen. Så han tagit sig upp, ja, vad är han? Topp 10 på rankingen också.
Ja.
Kommer att orka.
Ja, han är exakt, han är sjua. Så, och Blomé är åtta.
Ja, precis. Så då har vi två svenska topp 10. Så det ser ju väldigt, väldigt lovande ut för att få två till ute på DP World Tour här nu. Och det är, de har väl nästan snart cementerat sin plats. För det börjar ta slut på lite event faktiskt.
Exakt. Att, ja, Blomstrand är 52. Så att...
Ja, och det är väl det som gör liksom, att vi har väl 5-6 event kvar på den här härliga listan liksom, som vi har klarat av sen innan det summeras. Och jag är bara glad att se Jesper Svensson. Men vi ska dock göra, tycker jag, en liten shoutout till Charlie Linden då, som har haft en ganska speciell säsong. Efter att ha börjat säsongen med en halvdan status på Nordiska Ligan, har spelat sig upp och har cementerat sitt kort på Challenge Tour för nästa år.
Ja,
ja.
Imponerande.
Det är ganska otroligt liksom, att man, som du har varit inne på, det kan gå väldigt snabbt när man väl får chansen.
Ja, men exakt. Och som sagt, vad bra spel kommer alltid till den nivån bra spel ska vara på. Det tror jag är en viktig grej att tänka på. Ja, nej, det är lite Broberg-känsla. Ur han liksom bara putser på och sen puff, så var han där.
Ja, det bara smäller till egentligen. Liksom, att från att fått in några vinster i början till att, eller toppplaceringar, topp 5-placeringar, till att få chansen genom, ja, lite bra wildcards egentligen. Och faktiskt, som sagt, cementera sin plats där han ska vara, verkar det som. Eftersom han levererar toppplaceringar på Challenge-touren lika snabbt, lika väl.
Ja.
Yep. Yep. Skitkul. Vi får väl se mycket av honom i framtiden, gissar vi nu. Med tanke på att han verkligen kom in i spotlighten för världen här någonstans. Jag tycker vi avrundar av Challenge-touren, fast det är kul att ha haft och snacka mer om hemmaplansspelarna och alla som gjort bra ifrån sig. Så har vi en till, en svenska som ska också höjas till skyarna, tycker jag.
Ja, absolut. Och då har vi ju faktiskt på Ladies European Tour så har vi svenskt i toppen. Det var ett särspel som fick göras upp om med tre spelare där Smilla Tarning Sonderby vann särspelet. Men vi har ju faktiskt en svensk där, och det är Lisa Pettersson. Vilket är skitkul att hon kom då tvåa. Eller hur?
Ja, det var ju tre kvinnors särspel, tre mannas särspel här egentligen. Och det var en otrolig händelse liksom, efter att, ja, de har slutfört sina skåder. Smilla har skjutit en 62, alltså minus 10 sista varvet för att ta sig till den här topppositionen. Mm. Så ska alla spelarna ta sig ut till 10 egentligen för slut. Och Wesley, det här kan ju hända. Du drar den anekdoten, det som hände egentligen.
Ja, men det som händer är ju någonting som inte får hända. De sätter sig i golfbilen. De är på väg bort i 10. De ska åka under ett snöre.
Och nej.
Annie van Damme, hon lyfter på det här snöret. Det hon inte tänker på, det är att baggen är kvar bak på bilen. Så hon släpper ner snöret. Snöret plockar tag i drivern och drar ner baggen och knäcker drivern.
Precis. Och eftersom det här är under tävlingen, så får hon, eftersom det är hon som åsamkar inte, så får hon inte byta ut den, eller hur?
Exakt.
Alltså,
så det som resulterar i det här egentligen, att hon får slut med en träklubba, Smilla kränger i en igel på första särspelsvåret. Bara för att Ann van Damme, hon kan ju inte driva grejer med en träklubba. Liksom trä 3, trä 3 tyvärr. Men Smilla smänger i den här igeln och ja, då har man inte så mycket val. Visst, det hade kanske blivit så ändå att man har förlorat på igeln. Men det känns ju såklart så jävla snöpligt att inte ens ha möjligheten att slåss mot andra.
Det jag bara ställer frågan. Hur kan det inte vara en funktionär ute och plockat ner det här repet innan de ska åka ut?
Ja, eller bara golfens idioti. Liksom. Det här är ju en, man ser ju, det är en tydlig olyckshändelse. Alltså alla i särspel har kunnat sagt så här, ja men det är klart du får fixa en ny driver så att du kan få spela särspelet. Liksom, jag tror ingen hade ifrågasatt det om man hade frågat eller om de hade liksom fått möjligheten att slänga in en ny driver efter den händelsen.
Nej, det känns ju väldigt snabbt och ja, så lustigt alltså.
Ja, men det är ju den här fyrkantigheten och nolltoleransen i golfens handbok som, ja, den får väl modifieras med åren, men det här är väl ett av de här få tillfällen där vi kanske kan säga så här att ja, det kanske hade varit bra att få lite diskussionsutrymme, lite kunna få se reglerna på annat sätt.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men annars så var det ju självklart en fantastisk tävling, Elisabeth Pettersson. Vi har Sara Kjellke på en femte plats. Vi har Moa Folke på en nionde plats. Så hela tre svenskor topp 10. Mm. Och det är ju jättebra på LT-rankingen. Och ja, vi måste ju säga att Lisa Pettersson börjar ju röra sig upp på den här härliga rankinglistan. Så hon har ju faktiskt uppe en elfte plats just nu. Med efter 19 event spelade på LET den här säsongen. Så hon, med lite hårdare jakt här så kanske hon kan få en toppplacering på Costa del Sol-rankingen när säsongen är slut. Men som sagt, de har ju lite event kvar och lite slutspelstävlingar. Så det är en bit till dess.
Ja, precis. Och vi får väl även då, innan vi rullar vidare till nästa segment, definitivt nämna att vi även har svenskt i topp 10 på LPGA. Där det var Tidens i toppen på minus 26. Det är ett namn som jag tänker försöka mig på.
Jo, men det måste du säga nu. Det här är...
ja, men jag skulle säga på östgötska, eller?
Ja.
Jeanette Vanasaien. Vanasaien.
Jeanette Vanasaien.
Ja.
Hon har 9 missade cuts i den här tävlingen när hon vinner. Så bara för att
och sen bara, boom, minus 26, vinner med 4. Megan Kang spelar bra, och men Lynn Grant. Dela 7a, minus 18.
Ja, det är klart det är kul att vi får se Granten där. Hon hade ju lite känning på att få in en vinst. Hon var ju 2a inför tredje varvet där hon tyvärr bara, inom parentes, bara sköt en på par rond där resten av fältet sprang ifrån en lite grann. Så hon hamnade lite bakom. Så även fast hon sköt en fin sista varv på 67, 500 par, så blev hon tyvärr ganska många slag bakom vinnaren till slut. Så det vi får ändå ta med oss, som sagt. En topp 10 är en topp 10.
Ja, verkligen.
Så är det.
Jag känner mig klar med den här delen, grabbar. Jag tänkte hoppa in i veckans tränarspaning.
Ja, nu ska vi ta och snacka lite i tränarspaningen här och få en liten diskussion, för att det jag tänker ta upp idag, tänker jag, är något som är ja, men intressant och som man kanske skulle kunna se lite som ett problem. Och det är ju att varför försvann tävlingshandikappet egentligen? Vad säger ni, boys?
Ja, så alltså jag tycker personligen liksom att jag förstår ju, alltså idén med tävlingshandikappet, den här härliga 4,5 handikappsgränsen, att man inte får sänka sig på svenskapsronder, det är ju ganska bra. Det säkrar ju någonstans den tanken om att man måste spela bra på tävling, man måste tävla mycket för att kombinera handikapp, men främst spela bra på tävling. Och jag tycker liksom det är någonstans, det tar ju bort den här lilla hetsen på handikapp hos bättre spelare. Att man måste liksom ta det extra steget liksom ifrån vardagsgolf med familj och vänner på hemmaklubb till att faktiskt spela seriösa tävlingar av olika former. Jag tycker liksom det blir som ett skydd någonstans mot spelets integritet, om vi ska vara så hårda.
Ja, men jag tänker Vesklö, du som spelar mycket Ligma, tävlingen spelar Ligma här i veckan. Vad var liksom handikappintaget på den här tävlingen som vi spelar nu?
Oj, vad kan det ha
varit?
Skulle tippa att det kanske var runt ungefär.
Ja.
Kanske något plus. Plus 0,5 kanske. Det var, ja, men jag tror det var någonstans där.
Ja, precis. Och det är liksom sista personen som kom in på den handicap då.
Ja, och sen var det lite wildcard och sånt då. Men jag tror det var låg säkert runt plus 0,5 eller något.
Ja, och jag är inne och nosar nu liksom på själva det resultatet från tävlingen också. Sen ser man liksom att snittscoring liksom, det är ju bara tre spelare, fyra spelare under par.
Ja.
Och tänker liksom så här, nej, men det här är så otroligt bra handicap liksom, där majoriteten av fältet har liksom plus 1, plus 2. Men man ser ändå liksom att det skjuts 80 ronder till av hälften av fältet.
Ja.
Så tänker jag liksom, ja, men då är det kanske någonting som är fel systematiskt i det här med hur handicap har setts eller hur har settets.
Ja, men tar man till exempel i på Frösåker bara som vi spelade år, jag tror att det var wildcard som inte hade plus handicap utan det var ungefär plus 1 i intag på tävlingen. Så du behövde ha något. Vad sa du?
Plus 1-4.
Ja, det var något sånt, ja, utöver wildcardsen. Och det är en spelare som skjuter minus 1, minus 2, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, minus 4. Resten är på, och två på par, resten är över par. Och där liksom man tar då bort sista spelaren, så har liksom då man tar bort wildcards-antalen här då, så är kanske då plus 24 ungefär. De högsta skorna då. Plus 18 liksom. Det, ja, men det blir... jag tycker att det kan hindra, som sagt var, tycker jag, mina juniorer, många andra spelare, tränare, juniorer som inte liksom har pushat, liksom, jag tycker inte ha någon handicap-hets liksom, men när det finns möjlighet att man kan spela 9 hål med sina kompisar och sänka sig, kontra att när vi förr i tiden fick var tvungna att spela 18 hål på tävling för att få ett plus handicap, det kändes på något sätt att man liksom man hade liksom verkligen fått sitt, man hade kämpat sig till sitt plushandikapp. Sen fanns det ju alltid de här 18-håls onsdags tävlingar som vissa klubbar höll i för att spelare skulle då kunna komma ner i låga handikapp på sina hemmaklubbar. Men om man ser till hur vi, jag tror vi alla tre kände liksom, när man väl fick plushandikapp, jäklar, nu lirar man lite mer. Kontra att ha samma handikapp nu idag som man hade då, det känns ju inte samma riktigt.
Nej, alltså det blir ju lite lätt förskjutet åt det lägre hållet kan man säga.
Ja, när det är liksom också bara 25% av dina, eller vad det blir då, 20% av dina, ja, det är ju liksom inte ens hälften av dina bästa, det baseras på mindre än hälften av dina bästa 20 senaste runder. Så att jag skulle vilja se att sänka sig från 9 hål med sällskapsrunda kontra 18 hål tävlingsrunda som var liksom hoppet, där 4,5 var en gräns.
Ja.
Jag tyckte att det var lättare för att komma in på tävlingar för de bra spelarna som spelar mycket tävlingar och spelar bra på tävlingar. Nu kan det vara spelare som spelar bra på tävlingar och som vi, jag har ju inte haft en sällskapsrunda jag har reggat i år, vilket jag kanske borde göra för att inte, jag vet inte, jag har bara spelat tävlingsronder och bara låtit det vara tävlingshandikapp. Men och spelar man inte tillräckligt bra tävlingar då går ju handikappet upp liksom. Man vet att man kanske slår flera spelare i spelet då, som har 2 slag lägre plus handikapp.
Ja, alltså jag förstår liksom en list på proffstävlingar. Det blir ju att det blir lite skevt liksom kring det här intagningen i tävlingen. Men alltså egentligen så för oss så handlar det ju liksom mer om att jag vet inte, kanske kan man koppla till status kanske. Är det något sånt i sitt långt djupt inrotat att det är så lågt handikapp desto bättre ser ut? Är det kanske det?
Ja, men som gör att folk pushar ner sina handikapp?
Ja,
jag tror det, absolut. Det tror jag.
Det jag tänker tillbaks på, det är att kom det en spelare som hade plus 5 i handikapp,
ja,
back in the days.
Tänk, ja, de var duktiga.
Herregud, alltså vad är det här för lirer liksom? Hur jävla bra är inte han? Jag menar liksom, kommer en plus 5 handikapper nu, det kan ju vara så här, oj jävla vad bra han är. Och så kan det vara en som skjuter 95 liksom. Och det är där så jag tycker det blir fel.
Japp. Ja, men det är ju så. Vi har aldrig haft så mycket plushandikappare som skjuter över 80 någonsin som i den här perioden just nu. Och det är väl det kanske som gör att det blir missvisande att man kan reglera liksom till vilken nivå som helst genom sällskapsronder.
Ja. Mm. Och du kan väl till och med regga 6-hålsrunder.
Ja, exakt. Det är sånt där som också ställer till det lite grann. Liksom att du kan ta den här stretchen där du gör 5 birdies och så... Ah!
Jag har hört någon som sa det, att det var någon på någon klubb som hade liksom spelat 18 hål och så hade den liksom skjutit tot kanske var typ så här 93. Men hade den på typ i mitten där hade den gjort typ 4 raka birdies och 2 par. Och så hade den reggat de hålen.
Ja, det är väl det kanske är lite manipulativt. Men det är väl hur många hål man ska spela liksom, som man ska regga varje gång, liksom, oavsett. Så har du bestämt innan du ska spela 6 hål, då kan du få regga 6 hål. Men ja, det är väl liksom, den här tillfällen som det kanske blir manipuleras ännu mer. Och jag kan väl tänka mig, liksom, även fast det sker på proffsnivå att man registrerar kompisrunder och sådär, så blir det väl ännu värre på klubbnivå, gissar jag. Att det är folk som manipulerar mer för att kunna, ja, vad vet jag, kunna vinna mer priser
på den här klubbtävlingen. Ja, alltså det är ändå bra att det finns att man kan komma ner i handikapp, för det finns vissa som då höll sig kvar på 4,5 gränsen och så hade de ju så spelade massa sällskaps eller lagtävlingar liksom. Ja, det blir ju fel då, men då får handikappkommittén hjälpa dem alltså, eller ja, jag tycker att det borde vara mer nice med tävlingshandikapp. Det hade gjort en lite mer klar bild av spelarens nivå. Tycker jag.
Eller så får man bara helt enkelt ta bort handikapp på tävlingar.
Alla tävlingar, men jag tänker liksom på för oss liksom, eller
typ proffsspelare eller på proffstävlingar då.
Och enbart på liksom den tävlingskategori och ranking man har någonstans, så försöka hitta något bättre system för det.
Att köra svensk ranking liksom.
Ja, men gå på ranking. Du skulle kunna gå på liksom herr ranking. Junior-ranking. Typ.
Ja, det räcker typ.
Ja, då kommer ju det här dilemmat egentligen liksom, vilken nivå ska man börja göra på liksom? Är det på minitoren där vi som vill bara ha?
Ja, men börja få minitor uppåt.
Ja, det kanske det är som gäller liksom, att då tar de bort liksom, den, att på sådana tävlingar då tar vi bort all handicap. Och så det enda som betyder någonting, det är just Sverige-ranking.
Då kanske köra att 70% av startfältet går ut från herrranking och 30% går ut från juniorranking. Alltså något liksom.
Ja. Ja, finns en klick på handicap som kan komma in som inte har ranking, men då måste de vara vassa med handicap. Ja, vi får fundera på det här. Men
vi borde
utvecklas. Det minst spontant så vill jag att fler juniorer som har kanske inte alltid de här jättelåga handikappen ska kunna komma in och testa på de här grejerna. Ja. Inte när det är överanmält och sen så ser man spelare som kanske bara har fått pushat ner sitt handikapp för att få en delta i sådana här tävlingar. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Då det är jag ser som ett problem.
Ja, men, om jag kollar till mig själv. Nu kan jag ta mig själv som exempel. Jag är plus 4-7 i handikapp nu.
Efter det är bra. Så det spelar ju bra. Det skjuter de här sjukt låga ronderna. Ja. Springer ju handikapp ner.
Ja, men det är liksom enbart tävlingsrunda jag har inlagt. Men jag tycker inte att det är ett fair handicap från mot mig själv eller mot andra, för att ja, men jag hade ju typ säg +2, +2,5. Det hade ändå varit rimligt, men kommer du till banor där liksom slope-tabeller och sånt, kollar på dem, ja, men har du +4, +7 handicap, ska du skjuta typ 8:e par för att gå på handicap, och sen är banrekordet på banan 6 under.
Ja, men det är som där med Ingelsta också liksom, att det är liksom bara där så får det väl typ så. Det är som
och det blir ju fel där också.
Ja.
Är det ingen som har skjutit -8 på den banan? Nej, men då är antagligen ju banan ganska svår.
Mm-hmm. Ja.
Och sen ska jag skjuta 8 under för att gå på hand. Det blir liksom,
det är ju fel av de här som gör slopvärderingar. Men det är någonting vi får försöka. Vi får hitta någon sån här som gör de här slopetällarna. Får vi ta in dem i podden och grilla. Nej, men jag tycker att det är ett intressant grej som är värt att lyfta från hur tävlingsgolfen var förr. Lite olika saker. Det var inte alls lika problematiskt i alla fall när det kom till att komma in i tävlingarna.
Vi har inte debatterat det klart än liksom.
Nej. Definitivt inte.
Men vi kan väl summera den egentligen tränarspaningen och så ska vi köra in till sista delen för poddavsnittet och det är ju, ja, ska vi säga veckans lista. Då går vi in på den sista delen för veckan och det är ännu en lista och det är, ja, ska vi kalla den nostalgilistan, Ville?
Ja, det kan vara ett väldigt passande namn. Historielistan, eller ja, vi får se vad det får för kärntbarn. Kärntbarn har många namn, får jag säga.
Ja, det kanske är århundradets lista.
Exakt. Vingslagens lista. Nej, men det kommer bli en rolig resa tillsammans med er lyssnare på men lite vad vi tycker har ja, mycket grejer som vi tar med oss från vårt liv inom golfen, eller hur? Så kan vi säga.
Ja, men jag tror kanske enklast att summera det så någonstans. Och jag tänker att vi hugger in i den första delen. Bollar. Vi har en massa gamla godingar som vi måste med. Och jag tänker i sån här Balata-bollen. Det var den första som kom som jag tänker på egentligen kring det här segmentet. Och det är väl att, ja, vad var det egentligen? Det var lite alldeles för mjuk golfboll som kanske inte alla golfare har spelat på. Som använder på världens torer. Den var så mjuk så att den kunde deformeras efter ett slag. Egentligen.
Ja, exakt. Om du liksom gjorde en riktig fin liksom topp du träffar med liksom främre kanten, leading edge på klubban på bollen så blev det ett jack i bollen.
Ja, precis. Så helt plötsligt kunde man spela med en oval boll om man hade otur sista delen på hålet innan man byter den nu.
Ja, exakt. Och I mean, man får skjuta vidare här. Jag tänker ju då snabbt på min när jag var jätteliten. Då tyckte jag att det var ashäftigt. Men jag gillar ju grönt. Oväntat att VM-loggan är grön. Så jag tyckte ju XL 3000, Topflight XL 3000 Superspin. Den var ju häftig. Hade den Superspin? Nej. Men det lät ju häftigt. Det räckte för mig när man var liten grabb.
Ja, de hade XL 2000 och sen bara, åh, 3000 kommer ut.
Exakt, 3000 kommer ut. Och den har Superspin, Superdistance och Superstraight fanns. Tre olika färger, men grön var ju häftigast och den var spin.
Men hörni, jag tror jag slår er allihopa här.
Har du någonting som pirrar i magen?
Hot dot. Bollen.
Hot dot.
Vad är hot dot? Vad var hot
dot? Det är föregångaren till Topflight XL. Och den bollen är något speciellt där.
Ja, den var den som var förpackad i liksom enförpackningar.
Och den var mindre.
Ja, var mindre också.
Om man omkretsen på den så var det en 62 och nuvarande bollar är en 68.
Åh, jäklar vad liten.
Klockren i vindslag.
Och så måste tänkte gå rakt igenom.
Ja, men jag tyckte också var häftigt för jag vet ju, ibland hittar man också då i ruffen, hittar man Topflight Magna tror jag heter. Som också var sjukt mycket större än de andra bollarna.
Ja, det var innan reglementet kom in på de här standard-sizen kanske på LBL regleras igen.
Ja, eller så var det bara att det var ingen som slog igenom så det var ingen som kände att det där var så bra att göra så att det var ingen som fortsatte göra det. Kan det också att.
Men ni måste hålla med om det här. En boll man saknar, det är Slashinger.
Ja. Slashinger, hitta de bollarna.
Jag som är nörd i bilar när jag var mindre, jag trodde det var alltså Jaguar-bilar.
Alltså, Jaguarbollar.
Slashinger kom in som Jaguarbollen.
Ja, exakt.
Och jag tyckte det var skithäftigt att hitta Greg Normans bollar med hans hajmärke. Det var ju fränt. Jag gillar ju hajar liksom, så det var ju fränt som fasen att hitta en hajboll liksom. Men jag måste lägga till, fanns också mycket vanligare att finnas i shopparna förr. Det var ju då plastbollar som innehöll typ mjöl eller typ massa trådar och grejer. Så när man, alltså exploderande bollar typ, så man slog till den så kunde man liksom så här, ah, kom nu ska ni se hur hårt jag slår en driver, och så slog man till den så bara boom, och så blir det världens rökmål. Sjukt kul alltså.
Alla bara wow.
Man ville ju liksom slå en sån i veckan och man bara, pappa man bara nej, lugn nu William. Nu räcker det, en sån, okej, en sån nu i juni.
Ja, men det var ju klass med de här discobollarna som också blev lite sån här en grej ett tag. De hade lagt in någon datagrej så det var som en lysdiod i mitten. Som totalt värdelös att spela golf med. Men den, ja, alltså, man kunde se bollflykten med den lite grann. Det kanske finns kvar också, jag vet inte.
Ja, vi har några sådana så här som man kan. Dels fanns ju om man stoppar en lysdiod i som var ihåliga, ja. Stoppade i en. Så fanns det även de som var med en lysdiod i och så panka, liksom, när man slog till den så gick den igång. Aha, liksom.
Så var det.
Fanns det också. Men det var väl lite av de bollarna som fanns. Det finns ju sjukt mycket mer bollar.
Det,
liksom, men...
finns ju, honorable mention är ju själv den här stratan som vi hade. Lite tour ace som vi alla har liksom, pratat till. Jag minns ju själv när man var ute i vattenhinderna eller i kohagar och letade efter liksom, bollar för att kunna spela med. Så kom den här tour ace. Alltså det var en liten en logga. Alltså, antingen så var det hjärteklöver, spader eller rutor kvar på den. Liksom. Och så var det ju var häftigt. För det var ju liksom, en kortlek.
Ja, det var ju en bra boll. Vi hade sådana på ranchen faktiskt. Tredjedelsbollar på ranchen. Oj. Det är ganska sjukt. Jag tror att bästa ranchbollen i Sverige, tror jag. Alltså, det var ju riktiga golfbollar. Alltså, jäklar. Kostar säkert 4 gånger så mycket som en vanlig ranchboll liksom gör.
Ja, jag tänker mig. Vi ruinerade för att fylla på alla snor dem också. Typ.
Men det var ju liksom, dit vill man ju komma och slå, för det var ju bästa ranchbollen. Och så tror jag att jag hade någon Tiger Junior, så här Tiger Kids eller någonting här för mig. Bara, det ringer en klocka om att det fanns Tiger Junior grejer som jag tyckte var häftigt. Och det var bland annat bollar, tror jag. Ja, typ 6-pack eller någonting. att det var inte dussin, utan det var att man köpte ett 6-pack, tror jag. Och så var det Tiger-loggan på bollarna.
Det är ändå en snäll förhoppning så här. Men ni är juniorer, ni slår inte igen långt, så ni slår inte boll.
Exakt.
Vi går in till del 2. Golfvagnar. Och här kommer jag måste direkt säga att jag är ju fortfarande lite skadad av den här delen. Det är alla tvåhjulingar man har dragit runt. Så jag, än idag, så när jag har en trehjuling så måste jag dra den bakom mig fortfarande med fast det är trehjul. Det sitter i så djupt inrotat att man har den här tvåhjulingen som man har dragit alla år man har vuxit upp. Så det liksom finns även då när jag har en hyrvagn på en golfklubb, då går den bakom. Den går inte framför, den går bakom.
Ja, men Jonas.
Ja, men det är så liksom. Det sitter i för hårt.
Jag vet inte vad jag ska riktigt kommentera kring att du inte kan förstå att en trehjuling går framför dig och en tvåhjuling bakom dig. Men jag kan hålla med om att det var ganska fränt med tvåhjulingarna. Och jag var faktiskt typ den första. För killen som gjorde de gamla boomerangvagnarna som typ alla hade. Som var som en enkel stålkonstruktion med hjul. Det var ju en väldigt gedigen bra vagn. Gjordes i Motala faktiskt. Och okay. jag var faktiskt, jag fick faktiskt den första juniorboomerangvagnen i Sverige.
Oh, yeah.
Ja, och den var grön.
Klart den var.
Ja. Så att, det var lite cool faktiskt. Så att, sen så var det lite flera tränare som liksom ville ha den här juniorvagnen som de hade testat att bygga till mig. Då. Och så hade man ju små namnbrickor, det var ju häftigt också. Man kunde liksom säga, det var en massa roliga grejer vi vet att en del gjorde. Där man liksom skrev kanske då att man sitt namn och sen vilken golfklubb och så kanske man skrev någonting annat typ. Det var någon som jag känner som skrev liksom sitt namn och sen kort i linjen GK.
Så fick man på vagnen sen.
Och så satt i den sån liten badge längst ner på liksom boomerangvagnen. Sen kom ju trehjulingen liksom. Men ja. Långt innan det, vad hade vi då för någon fruktansvärt ful vagn?
Jag tycker den här är fantastisk. Den här slår ju alla treringar där ute. Och det är ju Kinbaggen, självklart. Alltså, det är ju för alla er som har kvar historien kring den här vagnen som var golfbag i ett. Resefederal och alla vad det nu kan vara. Jag tycker den är cool. Jag övervägde faktiskt, nu är det något år sedan förlåt. Men jag övervägde att hitta och köpa in den från eBay eller Blocket någonting. Och sen spela med. För jag tyckte den var så jäkla läcker. Alltså gå runt med.
Ja, Jonas, vi får försöka se om vi kan lämna dig någonstans på någon form av rehab eller någonting.
det måste ju vara det fulaste vagnen / bagen som har någonsin uppfunnits. Men samtidigt den smartaste.
Ja, visst är det smart. Och det är det som jag går igång på. Tänk på smart den här. Liksom, du har femfack, du har det här plasthöljet som ser ut egentligen som en soptunna. Som du kan stoppa ner allting i.
Alltså Jonas, jag har en soptunna. Jag kan bygga ihop en till. Så kan du få.
Ja, men så här, jag lovar. Gör du en riktigt snygg soptunna med sån här skotskrutigt mönster på utsidan och hjul. Då kanske jag spelar med den.
Ja.
Ja.
Det är alla kul alltså. Och sen kom ju trehjulingen liksom. Det var ju en stor grej.
Men fyrhjulingen då?
Ja.
Vad hände med den?
Ja, den blev inte lika, den slog ju del mycket.
Det var ju så här aspoppis. Och sen bara, hej då.
Ja, exakt. Ja, men den gjorde ju inte så mycket mer annorlunda än vad trehjulingen gjorde. Den var bara krånglig att svänga med typ. Och ful också.
Minns du den här fula, när man hade en vagn där man stod med bagen rakt upp, alltså helt
Ja,
vertikalt också, så blev
herregud.
liksom nästan i brösthöjd när man körde vagnen.
Ja.
Handtaget satt liksom så här högt upp, så man såg ut som man
Ja.
körde runt liksom med en blomlåda, alltså
Ja.
högt.
Eller den här vagnen som har det här framhjulet som är löst. Det måste ju vara en riktig konstig lösning.
Som snurrar åt alla hållen.
Ja.
Ja.
Men den går ju
Det
aldrig
finns
på tilt.
fortfarande. Nej, du tänker att du vill ju släppa dig ner för en backe. Nej, det är klart att det löst det
Nej,
är tufft att
men
släppa en backe.
om du så här kommer vid grin och sen är en liten backe ner vänster, och så ska du bara ställa, som vi ställer vagnarna, liksom, vi ställer dem bara i backen.
Ja.
Men det här ska ju hålla på att snurra runt då och stå som en, liksom, en fjäder och håller på att dingla där liksom.
Ja, så är det ju.
Ja, men vi lämnar vagnar tycker jag. Går in på del nummer tre här. Och vi har ju självklart fått med då lite utrustning. Och vad
Oj,
tänkte vi där, Wille, då? På
oj,
utrustningen.
oj. Hur ska vi ta det här på några minuter? Eller någon minut? Nej, men alltså utrustning. Det finns ju så mycket grejer. Alltså spontant utrustning. Tänker väl. Jag spelade ju fyrkantig driver.
Ja.
Och
Jag
slog.
spelar trekantig.
Ja, jag slog jäkligt rakt med min fyrkant. Jag vet ju alltid. Jag blir påminn av en kompis att jädra vad du missar inte. 5 meter på fairway liksom med den där. Inte så långt, men jäklar vad jag slog den rakt. Och det var ju typ två märken, var typ Callaway och Nike som gjorde fyrkantiga drivers. Det blev ju väl inte så stor succé.
Jag vet att jag har en sån kvar i förpackning i en kartong.
Ja, det har vi.
Okej.
Och sen så kom ju, jag menar, ja, sen var det ju alla wedgar, alla olika märken som hade de här grova groovesen alltså, så att bollarna bara, det var ju typ tävling om vem som kunde liksom få mest rangeboll och fastna på facet i min värld. Så här, kan du få rangeboll, alltså lagren eller liksom skalet på rangebollen och fastna liksom på 6 grooves på klubban liksom i höjdled. Då har man surr liksom. Slog sönder wedgen på en vecka liksom, bara för att han stod och slog så mycket wedgar och bara ville spinna bollar.
Ja, det var ju den där, var det Callaway Wedge som var hetast, va? Precis
Ja,
innan reglementesbytet.
MacDaddy där hette väl den.
Första.
Ja, shit vad han spann alltså.
Ja, det var helt otroliga wedgarna.
Men då får jag komma in med en då.
Ja.
Respons putter från McGregor, som var en oversize putter. De faktiskt Jack Nicklaus vann Masters med. Alltså, gå in och kolla på bilder på den putten och kolla hur stor den är.
Det är fan sjukt. Ja, det fanns ju flera också. Jag vet att det fanns ja, men några märken, typ som Ping, som gjorde några. Så det var nästan en
Ja,
halv
halvmånaden.
bilratt, typ.
Ja.
De var ju helt sjuka ju. Och det fanns ju ganska många fula varianter också då.
Men typ pingputter som lät ping.
Ja, men det var ju första putten som Ping hade.
Ja,
Det är
det
därifrån
där
Ping fick
namnet
namn.
kommer
Jo,
ifrån.
men den putten, de borde ha kvar det ljudet tycker
Ja, tänkte du vad psyket det var att spela med en pingspelare.
jag.
Bara
Ja,
ett pling, pling, pling.
klockrent ju.
Men jag tänker ja, den här jäkla puttisarna och wedgarna och drivesen är otroliga. Men det högsta ljudet, det måste ju vara en Cobra Driver. Speed, va?
Ja,
Shit.
de smällde faktiskt riktigt högt. Jag vet att vi hade någon medlem som ville anmäla dem för hörselskador ifrån inomhushallstränande med den driven över en vinter.
Ja, men det hade nog kanske gått i USA, alltså det är helt legitimt.
Ja, exakt. För att, ja, jäklar vad de där driversarna small. Och sen så när driversarna gick och plockade isär då. Alltså, nu är det ju där, alltså det finns ju många golfare som lyssnar på den här podden som kanske bara har kommit in från pandemin och sånt. Alltså, det är inte normalt att man kan skruva isär en driver liksom.
Nej.
Och bara ändra loft eller lie och face angle och allting sånt. Utan det var ju bara häftigt att man kunde till en början med en stor skiftnyckel skruva loss driverhuvudet och byta till ett annat driverhuvud. Det fanns inte någonting du kunde göra med själva liksom huvudet,
Nej.
utan det var bara, kan du sätta in det här huvudet på mitt skaft. Okej, nu fick jag 10,5. Nej, nu hämtade jag 9,5. Där borta fick en grad skillnad. Eller nu har jag ett dråhuvud och går och hämtar det. Pang. Det var ju fittingvagnar när det kom till järnsjuer. Alltså, herregud vad mycket klubbor vi hade. Nu har man ett huvud liksom. Och det har hur mycket skaft som helst. Men du hade ju ett huvud på varje skaft förut in. För att kunna göra custom fitting. Så att jäkla vad mycket smidigare har blivit att göra custom fitting. Det kan man väl säga.
Ja, men...
ja, helt klart att du kunde i alla fall kunna reglera lite grann. Inte bara ha med 15 drives till en fittingstation. En spelare i en kategori.
Exakt. Alltså... varje skaft liksom, allting var limmat. Ni bara tänker liksom, hur mycket vi ändrar och twixar på kassafittning. Tänk om allting hade varit limmat, hur mycket grejer man hade behövt för en fittning i förhållande till vad man gör nu liksom.
Ja, bara löpande band.
Ja, exakt. Så att, ja, det är väl en kort summering av utrustningen. Det känns som att det finns hur mycket grejer till när Taylor med kommer sina vita fairwood som alla skulle ha som gick en mil efter Osthöjsen har spelat så bra på Augusta med dem, bland annat.
Ja, ja. Det finns ju många sådana där, liksom, man kan säga, flugor som kanske har försvunnit lite grann. Och vi kommer säkert göra någon liten mer lista där vi, liksom, de 10 största flopparna kanske, eller något liknande.
Hur det finns en del grejer sparade här.
Ja, verkligen. Men vi måste gå till den största, alltså den största nostalgin egentligen kring golfvärlden. Det är för, i alla fall vår generation och vi som är i spelandes nu. Och det är ju det här Tiger versus Phil, alltså vi säger sent 90-tal, början av 2000-talet, där det fanns en duell alla var intresserade av, och det var ju Tiger Woods och Phil Mickelson egentligen. Allting som rör dem, Tiger och Phil.
Ja, alltså det är ju, alltså så fort det var en tävling, så fort det var Masters, okej, okay, vilken sida är man på? Är man på Phil eller är man på Tigers sida?
Ja, det fanns bara det lägren, liksom, antingen är man Tiger eller Phil, liksom, så man tänker så här, åh, nej, nu kanske, Rock och Mediet kanske spelar bra.
Ja, exakt. Eller Chris DeMarco. Ja. Nej, men alltså... så att jag var ju lite sådär... Då ville jag inte... Jag hålla på Tiger för att alla höll på Tiger, liksom. Då tyckte jag att det var lite kul och var lite... jag tyckte det var coolt med Phil Mickelson och slå hans lobbar och hans närspel, liksom. Det var häftigt att slå lobbslag. Och, så att jag var lite på Phil-lägret där.
Ja, jag har ju alltid varit en Tiger sen liksom första gången jag kunde se på golf och få bild på golfspelare. Så är det ju Tiger som har varit den största. Och jag vet inte hur många gånger jag sett den här DVD-boxen med där Tiger går igenom. Eller hans, om man dokumenterar hans liv är, tror jag, på Tiger. Sen har vi ju självklart att vi är influerad av Phil i hans DVD-box såklart. När han har sin The Seas Short Game som också exakt. En nostalgi i sig.
Exakt. Ja, det är häftigt. Och alltså... det finns många tävlingar som man har sett där när jag tänker väldigt mycket tillbaka till Phils slag på 13 på Augusta när han slår den från barren där inne och sätter upp den nästan dead till pinnen, eller i alla fall sjukt nära för Eagle. Och när han går och vinner Masters kontra den här Tigers wedge på 16. Det kanske är de typ två största minnena ändå. Tigers wedge på 16 kommer högst och sen kanske kommer Phils avslutning där på var också sjukt stor.
Ja, men det är ju klart det är det. Liksom. Det är ju klart. Jag vet inte hur många gånger det klippet har setts av alla golfare. Jag har ju också mina beskärda YouTube-timmar som ung, liksom, när man kollar på top 10 golfshots av Tiger eller sett round recaps och allt för det här, liksom, i så här 180p i upplösning och knappt kan se liksom, hur du skiljer liksom, någonting på bollarna.
Men om det är något slag man måste, om man inte man har sett Tigers slag på US Masters hål 16, wedgen från vänsterkanten på green. Vi är precis i övergången från typ four green fairway till ruff. Alltså, det slaget är det bästa slaget som slagits i världshistorien.
Ja, alltså det är ju det när de är signumen för tävlingen. Det är på samma sätt som hans egen på, är det på självklart under players, den här better the most putten. Det är också en sån här signum för tävlingen och karriären. Liksom. När man summerar sin Tiger så är det ju de delarna som kom in.
Definitivt.
Men vad var det som var så speciellt med det här slaget då, Wille?
Du menar att han sänker chippen?
Ja, jag tänker också det. Jag tänker på att han precis hade börjat spela Nike-bollen och att Nike-loggan kommer som en jäkla reklamfilm upp, i, upp på bildskärm liksom, när de zoomar in på hålet och man ser, och det är Nike-boll. Och så trillar ni.
Ja.
När, liksom, när den stannar lite på hålkanten och sen trillar ni. Ja, det är helt sjukt.
Alltså man skulle ha haft sån här nöjdhetsmätare hos styrelserummet. Där man tänkte, alltså hur nöjd är vi just nu? Och det är som det finns inte kvar på kartan. Liksom,
nej, det går till helt sjukt. Helt sjukt.
Ja. Ja, men vi kan väl summera dem i alla fall liksom, lite kort och enkelt. Liksom. Det är hypen och något så kring golfen. Det är, jag vet inte, den här bataljen, dels Tiger i sig, men också bataljen mellan de två, har väl liksom bryggat den gamla skolan och med äldre gardet och oss egentligen, den här vår generation 90-talisterna, att Tiger och då vill ha fått oss att vilja se och spela golf i olika former tillsammans.
Ja, absolut. Och jag menar, och titta på, ja, och sen så det är ju det som skapar den här Tiger versus Phil-matchen som ändå inte blev så stor som man hade velat ha, för att den blev lite för sent typ. Ja. Hade den varit, den skulle ha varit lite tidigare den matchen, alltså jäklar. Ja, den var liksom prime. Jäklar vad häftigt det hade varit.
Ja, men det hade ju aldrig funnits liksom, man tänkte liksom så här 20, ja nu blir det ju svårt, 2015, 2016, 2014, precis i slutet där någonstans innan skador och ja, besvär precis. Och problematiken i Tigers liv kom in och när Phil kanske var som mest bettingberoende liksom, när han var som hetast på golfbanan också.
Ja, exakt.
Men ja, men den är, jag tänker så här, prime-hypen liksom, att när de verkligen var ett av två i världen överlägset och kunde liksom, då tänkte en match då.
Ja. Kan ni tänka att fel det blev nu när man började fundera på att Phil hade världens bettingberoende och man satt honom i The Match och, skulle och Tiger går och bettar med honom varje hål typ.
Ja, det är klart. Det är så genialt på listan fyra efter varje sänkt birdie.
Det tänkte jag på nu. Oj, vilken grej man gjorde. Okej, jag tycker jag hoppar in i sista delen va?
Ja, vi tar sista delen. Det är väl kläder eller skor.
Skor och grejer.
Ja.
Ah, shit, alltså.
Alltså, vad mycket skit som lanserats.
Ja, oh, herregud. Allt från att vi hade, jag spelade aldrig med spikskor, men det fanns ju liksom så här väldigt många klubbar som hade så här kryssmärken. Man fick inte ha spikskor i klubbhuset. Aldrig typ haft på en par spikskor. Men softspikes, man bytte dem frekvent.
Exakt. Men jag hade ju spikskor en period när jag var typ 16-17. Jag bytte till fel liksom i shoppen, så de var ju inte rena spikar längre, utan de var ju så här lite gummibeklädda när man sålde dem i förpackning, men efter man började gå och lira med dem så kom själva metallspiken fram.
Ja, just det.
Och jag fick en sån monumental utskällning av ordförande och någon styrelsemedlem att jag hade gått in med det i klubbhus och det fanns märken på några brädor.
Ja. Jajamän.
Det fanns ingen skylt.
Nej, välkomnande.
Jag tänker på parketten där liksom, man ser så här, storlek 43 Nike har det här gått här.
Mm, kul. Japp. Och så var det med Jonas liv på den klubben. Nej då. Men,
jag ser sen Loudmouth-kläderna från, alltså, John Daly.
John Daly. Ja, de kan ju fortfarande se honom i, alltså jäklar. Och vi hade ju ett seriespel när vi spelade de här Loudmouth-kläderna. Vi såg ut som ett gäng gående gardiner typ. Eller väldigt udda gardiner, randiga gardiner. Aj, jäklar vilka färger då. Färgkombinationer från höger till vänster, rosa, orange, cerise, rutigt.
I ett
paket. Och sen, ja... Skor, det kom sneakers, det som mycket är supervanligt nu. Det var vilken grej det var när det kom en sko som såg ut som en vanlig sko. när det inte hade några spikar på skorna.
Ja, sparklessen liksom kom in. Exakt. Men den värsta av alla, det måste ändå vara Jarmo Sandelins briller.
Ja, Jarmo Sandelins briller som började i bak i nacken. Gick längs... ovandelen på huvudet, ner som två liksom, droppformade glasögon. Ser ut som en alien nästan, eller ser ut som kom från Alien-film de här glasögonen. Och röda linser och silverbågar var det liksom.
Jag tyckte de var rätt kyliga.
Oakley var det som hade gjort dem. Det var kanske inte Oakleys mest... storsäljare, men jäklar vad de syndes på banan. Och vad de känns som att de borde varit osköna att spela i. För det ser ut som simlasögon på något sätt. Och sitter limmade mot huvudet. Vilken bränna man har fått om. Oh shit alltså. Tänk er brännan. Två streck ner i pannan.
Tänk på mig med skalpen liksom, så här lite tunnåret. Så bara pip. Så två fina linjer.
Ja, exakt. Åh, herregud. Ja, nej, de var ju sjuka. Det var ju väldigt mycket var ju väldigt populärt med solglasögon förr. Jag tänker Rory McIlroy i solglasögon förr också för den delen. Oh. Nu ska vi nästan bara Ricky Fowler typ med lite så här spacade, men alla hade ju solglasögon förr.
Ja, jag vet inte vad som hände där. Jag har märkt att det blev fel på brytningen eller någonting, eller man bara har inte vant sig vid tidigare ålder liksom med brillorna.
Nej, inte. Alla skulle ha Oakley förut.
Ja, vi får väl revolutionera där och liksom komma in med en lite annan märke i eget kanske. Ja, Golfens enda podcast, briller. Som
och jag menar Tigers kläder, jag menar byxorna och pikéerna som slutade vid handleden.
Ja, det finns ju inget stopp liksom, med oversize-grejerna. Liksom. Han ser ut som ett segel. Och sen jag tänkte i den här perioden innan han började buffa upp sig liksom, kring 2000, att när han så här 97 någonstans, liksom när han fortfarande är en latania tonåringen eller precis unga 20-åring, liksom, vad fan är vi i ålder. Men, och ändå ha oversize-grejer, att allting är så fruktansvärt stort. Det ser ut som man har bundit ihop de här byxorna med ett rep som sitter så hårt. Och sen så...
Ja, exakt.
Men det var ju lite för att han inte ville visa hur liksom, överlägsen i fys han var mot de andra.
Skulle Stadler bli lite kränkt då? Eller John Daly och eget här?
Ja, men alltså, det var han. Jag vet att han har sagt det i någon dokument här. Att varför han hade oversize-grejerna var att han inte ville visa sin fysik mot de andra motspelarna.
Så de andra ska få idéer och börja träna fys alltså.
Ja, exakt.
Ja, det är ganska kul. Han fick ju uppenbarligen ett litet försprång mot resten. Ja,
skoja inte. Stella hade några år på sig för att komma till den nivån.
Ja, det känns mer en träning där för att kunna få bort
titta. Han sket i det också för den delen.
Ja, det här var ju ett skitkul avsnitt. Det är lite luddig lista, men vi har i alla fall en liten lite flashbacks från vad kanske som fick oss att pirra i magen liksom, och för saker som funnits men bara försvunnit från världsytan kanske.
Exakt, och kommentera. Och jag lyckades här under avsnittet även att kolla upp också, så att det fanns ett sexpack Tiger Kids bollar och de var skithäftiga kan jag säga. Ja, vi får säga stort tack för idag.
Ja, tack så jättemycket för alla som lyssnat. Tack. Och som alltid, in och följ oss på Spotify, följ oss på Instagram och dela med er och podden till era vänner liksom. Fan, vi håller på att växa så knakar. Och vi kan väl slänga ut en liten teaser att vi kommer snart hända lite grejer med podden som gör att det kommer expandera mer.
Definitivt.
Absolut.
Tack för den veckan, grabbar. Så syns vi nästa. Ja. Ha det så bra.
Ha det bra.
Bye.
Bye.